Okej, mår ni bra? Sitter ni bra? Bältena? Okej, jag vet inte vad klockan är. Har vi någon urmakare här? Va? 10:50 bara? Ja, men vad underbart. Härligt. Jag fortsätter med det som jag började förra veckan, förra söndag. Om upprättelse. Och bara kort för er som inte har varit här. Så talade vi förra gången om det här. Hur Gud i början gav oss allt vad vi behöver för livet. Han gav oss värde genom att skapa oss till sin avbild. Han gav oss funktion genom att sätta olika gåvor i oss. Han gav oss resurser för att kunna utföra det verket som behöver utföras. Inte för oss själva utan för andra. Han lovade oss sin försörjning när vi lever för honom, söker hans rike först. Han gav oss frihet i livet, inte begränsade oss, inte satte gränserna för att räta oss utan för att skydda oss. Han gav oss förmåga att njuta av allt vad han har skapat. Han lovade sin skydd. Och så sa han, om ni lever i all detta på ett optimalt sätt, bra sätt, att inget av det som har gett er har makt över er, utan att det är jag som är centrala i era liv, så blir livet spännande. Sen kom synden in och så blev vi från värdiga till värdelösa. Vi förlorade vår värdighet. Kain säger, vem som helst möter mig kan döda mig. Istället för att fungera i gåvorna, andra till välsignelse, så blev vi själv upptagna och började sy våra egna kläder för att gömma vår skam. Förmåga att göra det goda ersätts med en frustration som Paulus beskriver i Romarbrevet 7 och säger, det som jag inte vill, det gör jag. Det som jag vill, det kan inte jag göra, eller det gör jag inte. Den rätta njutningen blev pervers och njutningen blev vår Gud istället för Gud. Försörjningen som Gud lovade byttes ut mot att vi sliter hela livet för att försörja oss. Friheten blev vår fångenskap och ju längre bort från Gud vi går, desto mer förslavade blir vi. All detta resulterade i att vi blev mållösa och kan inte se som Jesus. Jag vet varifrån jag kom och jag vet var jag går. Globala konsekvenser av det är att hela jorden lider på grund av människans olydnad. Amen. Nu går vi och dricker kaffe. Trodde ni? Okej. Även att det är så som det är, så är jag övertygad att var och en av oss är medveten att både vi som individer och denna vår värld och mänskligheten, bless you, att hela vår värld och mänskligheten har en inneboende dröm inom sig. Och drömmen är att allt ska upprättas på nytt. Någonstans inom varenda en av oss finns ett medvetande att så här borde det inte vara. Vi längtar efter att världen ska vara präglad av kärleksfulla relationer. Vi längtar efter att världen ska präglas av människor som hjälper varann och älskar varann. Och ändå är det precis tvärtom. Vad är det som har hänt? Jo, det har vi redan sagt vad som har hänt. Men där drömmen finns inom oss. Romarbrevet 8, 18-23 säger att hela skapelsen längtar efter Guds barns härlighet och härlighetsuppenbarelse. Så, allt när det gäller upprättelse börjar med den personliga upprättelsen. Det börjar med upprättelsen av en individ. Jag vet inte om ni såg henne, hur hon såg Gud där i dopgraven. Gode Gud, jag tänkte nu torkar vatten av all glöd som finns i dessa ögon. Är det inte fantastiskt när en människa kommer hem till Gud? Är det inte fantastiskt? Ja, vi måste någon gång höra Lindas vittnesbörd, för att jag har hört det lite grann. Det är helt underbart. I kanske livets svåraste stund så sa hon, Istället för att säga vilken Gud, om han finns, varför tillät han det? Så sa hon, det måste finnas en Gud. Och Sarika här sitter och lyser lika mycket. Och jag tycker det är så kul det här. Det var länge sedan jag gladdes åt ett dop om det här. Just på grund av det här enkla mönstret som vi ser här. En människa som var sökt av Gud möter en människa som har mött Gud. Och så går man tillsammans till honom som är vår Gud. Må Herren hjälpa oss, och det här sker oftare. Inget annat. Okej. Okay. Så inneboende längtan efter upprättelse. I Psaltaren 80 så ropar Israels barn genom en mans mun. Och ser så här, Psaltaren 80, många verser där. 4, 8, 12 och så vidare. Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Och igen, Gud Sebaot upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Och igen där, ropet, samma sak här i vers 15. Gud Sebaot, vänd åter, blicka ner från himlen, se till och vårda dig om denna vinst och om oss och mänskligheten, om alla oss. Herre Sebaot, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. I Psaltaren 41 så står det skrivet, en person ropar för sig själv nu. Det här är ett folk som ropar efter upprättelse. I Psaltaren 41 så säger psalmisten så här. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Det är intressant uttryck här, bota min själ. Ni vet, Psaltaren 23 säger också, Herren är min herde. Vidare, jag fattar ingenting, eller hur? Och det behöver jag inte heller. Och så säger han där också att han botar min själ. Och det är intressant uttryck här, för det handlar om själens sjukdomar, inte först och främst om fysiska sjukdomar, även att Herren är vår läkare också. Men upprättelsen handlar först och främst om själens helande, att bli hel i sin själ. Så han ropar det. Och Psaltaren 126 är en av de finaste beskrivningar av upprättelse. Det står skrivet så här. När Herren återupprättade Sion. Här står det skrivet, när Herren gjorde slut på Sions fångenskap. Okej. Okay. Då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedna folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss och därför är vi glada. Upprättelsen är en dröm som vi bär inom oss. Hur många av oss här idag är medvetna om att det finns, eller hur många av oss har en bild inom sig hur du vill vara utan alla dina tillkortakommande? Du ser dig själv hur du kunde vara om du kunde bara vara. Är det några? Kära Gud, allihopa, eller hur? Det finns en dröm av Gud insatt i varenda en av oss. Och den drömmen började förverkligas med det här som Linda upplevde idag. Eller lite innan. Med att säga ja till Jesus. Då började själen komma in i en process där Gud upprättar den. Upprättelse är ett måste. Minns ni vad vi sa vad upprättelse handlar om? Det handlar om att föra tillbaka en sak till sitt ursprungliga tillstånd. Det handlar om att föra saken till sin rätta plats. Det handlar om att resa sig upp och vara rakryggad. Det handlar om att sätta ihop det som har gått sönder. Jag brukar ibland, jag vet inte om jag nämnde det, jag vet inte om det funkar här. Jag brukar ibland illustrera det. Jag ska dricka vatten först. Klass. Ska jag illustrera det? Ska jag illustrera det här, Klass? Upprättelsen är som om jag skulle tappa nu det här glaset. Ska jag? Varför inte? Men det är väl inte så mycket värt. En krona, men ni kommer att se en fin bild. Kära Gud, Mats Backholm var här med massa stenar och trasiga den och det andra. Ni har inget emot. Nu ska jag tappa ett glas och ni tycker att det är jobbigt. Okej, men vet ni vad det betyder? Jag gjorde det på en bibelskola. Tappade glaset, den gick i hundratals bitar. Att upprätta glaset betyder att samla ihop bitar, klistra dem ihop, i precis samma form som glaset var. Så fantastiskt bra att ingenting syns på glaset att den har gått sönder någon gång. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är precis vad det är. Det är oj, oj, oj. Kan man överhuvudtaget bli så upprättad? Jo, det tror jag. Och en enorm stor portion av den upprättelse vill Gud göra här på jorden. Det är inte bara allt lämnat tills vi kommer till himmelen. Så upprättelset måste. Apostlärningar 3:19-21 så säger Petrus i sin första predikan att himmelen måste behålla Jesus Kristus tills Gud upprättar allt vad han har sagt genom sina profeter. Vet ni vad? Människan är Guds redskap här på jorden. Om Jesus kom imorgon och fixade världen så tror jag det är inget stort. Absolut inget stort. Vet ni vad djävulen skulle säga till Gud? Han skulle säga till Gud så här: du har aldrig lyckats med något i ditt arbete här på jorden. Det är det som han skulle säga. Han skulle säga till honom så här: du har inte lyckats med Adam. Du har inte lyckats med Israel. Du har inte lyckats med församlingen. Du har inte lyckats med något. Och det är därför Jesus ska behållas av himmelen. Tills Gud upprättar allt vad han har sagt genom sina profeter. Och det ska han upprätta genom sin upprättade församling. Och den första Adam som syndade, han är redan ersatt så att säga av andra Adam och sista Adam Jesus. Men Gud har något med sin församling innan slutet kommer helt och hållet. Så vänner, låt oss ta det lugnt lite grann. Gud har mycket kvar att göra här på jorden. Och ibland upplever jag att flesta av oss kristna lever liksom ett liv där man bara väntar på att försvinna från denna jord. Och jag upplever på något sätt att vi måste ändra vårt perspektiv. Vi måste sluta och längta efter himmelen på det viset. Inte sluta och längta efter himmelen. Men på det viset så att vi upplever, oj, bara jag försvinner härifrån. Utan Gud, låt mig få fullborda det som du vill fullborda genom mig här på jorden. Paulus sa att han längtade efter att komma till Herren. Men han sa, samtidigt så vet jag att det är minst lika nyttigt och ännu nyttigare att jag är kvar för er skull. Så, okej, det här är upprättelse. Låt mig få nu gå vidare det här. Hur gör Gud det här att han upprättar oss? Han upprättar först en individ, sen upprättar han relationer. Denna individ med en annan individ som har blivit upprättad och frälst. Så skapar han gemenskap mellan de två genom flera. Och så gör han en församling och så låter han sin fullhet uttryckas genom en hel församling. Och inte bara denna här utan genom sitt folk. Och så visar han världen vem han är genom ett upprättat folk. Okej, det är det som han har velat. Det är det som jag tror han vill fortfarande. Och det gör han genom en ny människa som Efesierbrevet 2:15 och 4:24 skriver om. Okej. Nyckel till all upprättelse är vår personliga upprättelse. Det är där det börjar. Nu går jag på två grejer, eller en sak ska jag ta idag. Det finns två alternativ till upprättelse. Sedan syndafallet har kommit in och sedan Adam och Eva blev lurade av djävulen så finns det två sätt att bli upprättad. Ena sättet är det sättet som Gud erbjuder. Och andra sättet är det som djävulen erbjöd redan vid första kommunikation. Eller i första kommunikation med Adam och Eva. Djävulen lurade inte dem bara från Gud. Han lurade dem in i något annat. Han lurade dem ifrån något in i något annat. Och det är det Gud gör när han upprättar oss. Han för oss från det som vi blev lurade in i tillbaka till det som han hade från början. Okej, jag tror att det här är otroligt viktigt och nu kommer jag att ta den tråkiga aspekten av det. Jag kommer att beskriva världens alternativ till upprättelse. Och när vi beskriver det här, så varför jag tror att vi behöver göra det. Jo, det är därför att vi kan då sätta oss själva som individer och som församlingar, som Guds folk. Och se hur mycket lever vi egentligen i det här upprättelsesystemet. Okej? Okay? Låt oss gå då till första saken som vi förlorade genom syndafallet. Det är värde. Och hur vill världen, vad erbjöd djävulen Adam och Eva? Låt oss titta på den texten som alla har läst minst 1000 gånger, på att säga. 3 kapitel, 1 Moseboken, 6 verser. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Låt mig få bara kommentera kort. Allt fiendens attack på vår tanke värld börjar med ifrågasättande av Guds integritet. Allt. Där börjar allt. Djävulen ifrågasätter Guds integritet och med andra ord säger att Gud är en lögnare. Och där börjar allt. Så säger han, kvinnan svarade ormen, och när vi går i polemik med honom, då är det goodbye. Speciellt när vi går i polemik med honom utifrån oss själva. Vi får äta frukten från träden i lustgården, men om frukten på det trädet som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av det och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni skall visst inte dö. Vad säger djävulen? Gud ljuger. Okej? Och så säger han, men Gud vet, nu kommer något annat. Nu kommer erbjudande att anamma något annat. Ett annat system. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap på gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också det till sin man som var med henne, och han åt. Det här stunden hände det där saker. De trädde in i ett helt annat livs, i en helt annan livsstil och en helt annan livsvärderingssystem. Okej, nu skulle jag vilja bara röra vid några punkter här. Värde som är så viktigt för varje människa. Visst tror vi allihopa att människan är värdefull, va? Det gör vi, eller hur? Så, Gud gav oss värde när han skapade oss. Han gav oss värde utan att vi behövde göra något. Vi är skapade till hans avbild, och där i ligger vårt värde. Världens erbjudande för ditt och mitt värde är att förtjäna den, att skapa den. Hur skapar denna världens system sitt värde? Man skapar det genom 2 saker först och främst. Genom en funktion och genom rikedom. Och låt mig få då nämna bara där. I Jesaja 14, 13-17, när det beskrivs djävulens Lucifer liksom där ambition att bli något, så står det skrivet flera gånger att han sa, jag ska klättra upp till en position, och den positionen kommer då att ge mig det värde jag vill ha, tänkte han, eller större värde. Okej, vänner, lever inte vi i en värld där precis allt funkar på det viset? Klättrar du upp i karriären och du får lite titlar och saker, så blir du mera värd, eller hur, i världens ögon. Och vi är så präglade av det här. Och vet ni vad? Det som är svårt, det är när samma tänkande kommer in i Guds församling och Guds folk, bland Guds folk. Och faktum att Guds folk lever i denna världens tankesystem och värdesystem är uppenbart, därför det finns tusentals, om inte miljontals kyrkor där man har första pastor och andra pastor och tredje pastor och så vidare och så vidare. Och så har man föreståndare och man har det och det och det. Därför att så värderar människor världen, eller människor i världen värderar varandra. Men i Guds rike är det inte så faktiskt. Men ni är så influerade av det, så handen på hjärtat, när jag predikar bra och någon kommer och klappar mig på axlarna efteråt, så är jag väldigt frestad att tänka efter det att jag är faktiskt värd 300 kronor mer i lön. Efter skatt. Och utan moms. Och om jag har bett speciellt för någon som blir frisk och profeterat till någon, något som är väldigt mitt i prick, så är jag frestad att känna att värdet stiger upp. Jag klättrar upp. I vilket system rör jag mig då? Inte i Guds system. Därför att i Gud kan jag resa halva Indien från de döda. Och han kommer aldrig att kalla mig med något annat namn än att säga till mig, mitt älskade barn. Ja, men vänta Gud nu. Jag har varit ditt älskade barn. Nu har jag rest 500 miljoner döda upp. Kan inte du kalla mig nu mitt underbara general eller något? Eller hur? Är det inte så, va? Men Gud säger nej. Du kommer aldrig att bli mer än mitt älskade barn. Sen kan du bli många till välsignelse. Men ditt värde är spikad en gång för alltid. Okej. Okay. Så i denna värld som vi lever i så är det en hierarkisk värderingssystem. Och ju högre och bättre position desto bättre blir det i denna värld. Rikedom då självklart. Du är det som du kör, säger Aftonbladet. Gode tid. Så du är Mercedes. Och det är vackert namn. Ni vet vad Mercedes betyder? Vet ni vad Mercedes betyder? Mercy Dios. Guds nåd. Säre Gud. Är någon som har Mercedes? Om du har det så kom ihåg att det är bara Guds nåd. Okej. Okay. I Jesaja 39. I versen 1-6, jag vill inte läsa hela texten, så handlar det om att Hiskia, Israels konung, var enormt framgångsrik. Det är en av de kungar som gjorde den största reformationen i Israels historia. Allt blev upprättat under hans tid. Påskens firande blev upprättat. Avgudaltaren blev liksom sönderslagna. Och allt vad Gud gjorde från början upprättades under hans tid. Det står skrivet att Gud var med honom och allt vad han företog sig lyckades honom väl. Så blev han sjuk. Och han bad om nåd och Gud förlängde hans liv med 15 år. Och under dessa 15 år gjorde Hiskia alla sina livsdomheter. Men det märkliga var att när han blev helad så skickade Babylons kung, tänk nu på saken, Babylon är denna världens system. Babylons kung hörde att Hiskia blev helad. Så skickade han några ambassadörer till Hiskia att se vad är det som har hänt? Hur blev du frisk? Och så står det skrivet att Hiskia kom när de kom. Han visade dem alla sina rikedomar, all guld och silver. Och ville bara skryta med hur han också är rik och inte bara Babylon. Och då kom Jesaja, profeten, till honom och sa, hör du, broder, vad såg de när de kom hem till dig? Såg de, hörde de om Herrens nåd och under, att Herren helade dig? Och Hiskia säger, nej, jag visade honom, eller dem, allt guld och silver och allt vad jag har. Hiskia, även att han var otroligt framgångsrik i Guds verk, han var totalt präglad i sitt tänkande av denna världens värderingssystem. Och då säger Jesaja, vet du vad Hiskia, all detta som du har nu kommer att försvinna. Du skryter med fel sak. Präglad av denna världens värderingssystem. Nästa sak som vi förlorade, och jag vill inte gå in på det mycket, det är friheten. Och vi lever i en värld idag där individualismen och egen integritet uppskattas otroligt mycket. Drömmen som väldigt många av oss kanske som sitter här också, men jag hör åtminstone från människor i världen, som vi bär på, det är att en dag vara ekonomiskt oberoende, eller hur? Det är underbart. 50 000 i månad nästa 25 år i livet. Vem erbjuder detta? Vad heter han? Vilket företag är det? Triss. Vad betyder det? Tråkigt? Ja, eller hur? Men tänk om man fick 50 000 i månad 25 år framåt och var oberoende. Oh, gode Gud vad jag skulle tjäna dig då. Eller hur? Låt mig få säga en sak bara. Det var för ganska många år sedan, jag tror att jag nämnde det här exempel, när jag kämpade otroligt mycket med det här. Att vi hade aldrig tillräckligt pengar att betala helt och hållet våra räkningar eller köpa något till våra barn. Jag var här i Vällingby och jag var så arg på Gud en morgon så jag sa till honom, hörde Gud, Varför kan inte jag ta denna min plånbok någon gång i livet och gå och köpa en cykel till våra barn? Det är väl ingen lyx? Utan jag måste alltid vänta på att du ska skicka någon cykel från himmelen gode tid. Något under. Alltid. Nu har han tack och lov börjat skicka lite större grejer från himmelen. Bilar och så. Men, det är så. Men låt mig få säga bara vad Gud sa till mig då. När jag var så liksom Gud. Och så säger en liten röst här som säger: Stojan, du har ett problem och jag ska säga till dig vilket. Du vill leva precis som människor i världen lever. Du vill vara oberoende. Och du sa här en så här: men i mitt rike kommer du alltid att vara beroende av mig och dina syskon i min kropp. Vänner, hör på mig. Världen lever i oberoendet vi leva. Gud vill att vi ska leva i beroendet av honom och varandra. Och varandra. Inte bara av honom, utan av varandra också. Och jag måste säga ärligt uppriktigt, jag kan inte se Guds rike komma till denna jord utan denna dimension. Det går inte. Okej, men det är världens sätt att tänka, världens system. Jag vill göra dig oberoende, strunt i alla och allt. Du är själv dig nog. Vad är det för resurser? Ni minns vad Gud gav. Gud gav oss för resurser. Vad är det för resurser världen utan Gud har? Jo, men djävulen erbjöd kunskap. Ju klokare du är, desto bättre. Och ni vet, ni måste jag säga, någon, jag minns en gång en god vän till mig sa efter en sån predikan. Han sa till mig så här: du pratar så mycket emot dessa diplomer och grejer och det måste ha gått dåligt för dig i skolan. Nej, sa, det har inte gått dåligt. Men om Paulus säger att allt detta som han åstadkommit med kunskap kastar han på sophög för att lära känna Kristus, då är det inget att skämmas och säga. Gud har inget emot kunskap, men Gud har problem när hans folk tar den mänskliga kunskapen och knuffar bort honom och litar på sin egen kunskap. Och på något sätt upplever jag som att Gud vill avskala oss det här resursen. För att vi måste böja våra huvuden för förtröstan på honom. Därför att vår kunskap är inte största resurs. Nu syskon, jag vill inte ens gå in på det här. Förstå mig. Vem av oss skulle ha något emot att någon är doktor i teologi? Men om det där två bokstäverna, dr, dr, har knuffat bort Gud, då är de förbannelse. Då är man inne i världens system. Och idag i våra kyrkor anställer man hellre de som har diplomer än de som har smörjelse. Vänta nu, vad är smörjelse för något? Är någon som vet vad smörjelsen är? Hur många vet vad smörjelsen är? Ja, ni är gamla så ni vet vad det är, ja. Nej, men förstå mig vänner, jag vet att det är sånt där lite fackligt språk och ja, det är kristen terminologi. Men det är sant, om vi säger så här, smörjelsen är Guds resurs för det som vi behöver utföra. Men om vi lever i världens upprättelsesystem så börjar våra kyrkor bli väldigt fulla av diplomer och väldigt tomma på Guds kraft. Paulus nämnde sina meriter en gång. Och det var när dåraktiga korinter provocerade honom till den milda grad. Då tog han alla sina diplomer fram. Och sa: nu kan ni tapassera den där sjuvåningshus med mina diplomer. Men ni inte trodde att de fanns där. Okej, okay. Så kunskap blev en resurs. I första Korintierbrevet 1:21-27 så säger Paulus: titta på er bröder. Ser han speciellt bröder, va? Och systrar. Och ser han så här. Första Korintierbrevet 1:21-27. Han säger så här: eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Vilken dårskap? korset. Jesus dog på korset och frälser oss genom det. Men vi predikar till judarna begärtecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Och så säger han så här i vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många förnäma, förnäm släkt och så vidare och så vidare. Och jag, ni vet jag, som ny frälst, som ny kristen, tänkte jag så här. Ja, djävulen han fick det bästa av världen och Gud får det där som ingen vill ha. All kissar före detta och före detta det och före detta det och före detta. Gud fick alla före dettingar. 10% av världens kom liksom, som vi skulle säga. Men det där att Gud utvalde det som världen ser ner på betyder inte att detta var värdelöst. Syskon, älskade syskon, jag hoppas att ingen av er som sitter här behöver höra den predikan faktiskt. Och då säger man, men varför predikar du då? Jo, men därför det behövs ändå. Jag menar, Gud ser på människa utifrån ett helt annat tankesätt än världen ser på det. I predikaren, kanske bästa exempel, i kapitel 9, så står det skrivet där verserna 13-14, att det var en stad som var omringad av fienden och i den staden fanns en fattig men vis man. Själva översättningen, om den är nu rätt, redan tyder på hur vi tänker. En fattig men vis man. Som att en fattig kan annars inte vara vis. Men nu råkade det här fattige vara vis. Okej, och så står det skrivet. Två översättningar finns där. Ena översättningen säger, den där vise mannen, fattige men vise mannen, han kunde rädda staden, men ingen lyssnade på honom. Varför? Jo, men därför att han var inte liksom Nobelpris. Festens kläder, liksom stil. Utan han var... Och dessutom från ett sjukt land. Vem viskade det? Okej. Okay. Och så en annan översättning säger så här. Men där fanns en vis och, en fattig och vis man. Och han räddade staden. Men därefter tänkte ingen på den vise mannen. Nu vill jag inte gå väldigt mycket detaljer här, men om vi skulle bygga någonting i denna kommun, till exempel när stationen här byggdes, då var det ett papper där innan man går in. Vem klippte det där pappret? Kalle Karlsson, han som gick i stövlar i 8 månader och byggde det. Han gjorde det, eller hur? Va? Hoppas det var inte Kalle som gjorde det. Jag menar inte där Kalle. Men förstå mig. Står det skrivet att den där mannen räddade staden. Men ingen gav erkännande till honom. Därför att i denna värld så funkar det inte så. Okej, vi går vidare. Så att vi inte fastnar själv här med stövlar i något. Så nästa sak som världen erbjuder. Det är en andlighet. Om ni läser i Kolosserbrevet 2:16-23. Så kan ni se vilken typ av andlighet erbjuder denna värld. Det är populärt att vara andlig idag. Självklart är det populärt. Om du sitter inför en vad ska jag säga, torkat päron. Och du ser, jag har suttit där i 4 timmar och glott på den. Och jag har fått vissa tankar. Så kommer att säga, folk kommer att säga, men fantastiskt. Ska vi inte liksom börja päronrörelsen nu? I och med att du har fått något så. Det är fantastiskt. Lyssna. Okej, bara kort sammanfattat att inte gå i detaljer. Allt som ger kredit till den mänskliga naturen är väldigt populärt i världssystemet. Det är inte alls tokigt om du tillber skräp. Det kan till och med vara populärt. Oj, tänk att han går den vägen.
Så du kan vara hur andlig som helst, i vad som helst, så länge du inte börjar prata om Jesus och Gud. Så andlighet är en del av världens värderingssystem. Och speciellt om du har redan sökt i 99 år, då är du fantastisk. Då är du underbar. Tänk, jag söker hur länge? 99 år. Pondus. Sen den sekunden du har hittat, då är du inte klok längre. Kära Gud. Va? Världens system. Okej, låt mig få avrunda all detta och säga så här. Värdet genom funktion och rikedom. Frihet genom att du är oberoende. Resurserna, din egen kunskap eller mänsklig kunskap. Och sen glömde jag den där saken med njutning. Gud, njutning är Gud. Läs andra Timoteus brevet. Det är det som hela världen talar om. Överallt på medier. Vad njöd du igår av? Och det där, hela det här skulle jag kalla med ett enda ord eller med ett uttryck. Jag skulle kalla det för social status. Var bor du någonstans? På Bergvägen. Oj, kära. Vilket nummer? 17B liksom. Jag bor 500 meter från Bergvägen. Men förstår ni mig? Jag minns vi var på någon bilvisning för 3-4-5 år sedan, sa jag, eller vad det. Och vi var där inte för att köpa ny bil, utan därför att de erbjöd gratis lunch. Och minns du, Moro? Det minns du, ja. Jo, du minns inget av den jordiska godheten. Det är jag som är jordisk. Och jag minns bara, vi stod där och åt några rullade rabalder eller vad, nej, det där mjukbröd. Och så står ett par och så frågar de, var bor ni då? Ja, bor där nere, sa vi. Och till sist var jag tvungen att säga var vi bor. Åh, Grätthyllan! Och jag märkte bara, jag kände hur jag gick ur skorna. Och jag kände 18 centimeter växte jag bara genom den där lilla kommentaren. Det är min san, nu har ni verkligen ära att möta en sån här. Vilket tänkande. Vad är skillnad mellan Östermalm och Västermalm? Det enda skillnaden är att Östermalm är på öster och Västermalm är på väster, eller hur? Bor du på söder? Ja. Vad gav du för lägenheten? 4 miljoner. Hur stor är den? 11 kvadratmeter. Käre Gud liksom. Och bara man rabblar ut alla rätta fraser som ingår i denna världens tankesystem, så är man upprättad. Okej, jag slutar här, men bara för att göra er lite nyfikna på nästa predika, så ska jag säga, om vi lever i det här systemet, vänner, jag fick en tanke, inget profetiskt, djupt, stort. Den är så banal och den är så vanlig så att det går inte att nämna den mer. Men under lovsången så kom en tanke till mig när tillbedjan började droppa. Och tanken som kom till mig var så här, som att Herren ville säga, jag vågar inte det, Herren. Det är mitt lilla huvud kanske, eller kanske mitt lilla hjärta som... Så jag bara fick tanke som hörde inom mig. När över era läppar slutar andra namn gå över, förutom mitt namn, då kommer jag att ära er med min närvaro. Om ni ärar mitt namn och under eller över era läppar inte går massa andra namn som ni litar på och som ni tänker på, så det upptar så mycket av er energi och tankar, då kommer jag att ära er med min närvaro. Om ni ärar mitt namn genom att låta era läppar uttala mitt namn lite oftare än namnet på jag vet inte vem och vilka. Men det är så banalt. Det är något som vi alla vet, så det är inte nästan intressant. Men vi vet, men vi glömmer ibland. Okej, låt mig få då säga. Det finns konsekvenser av allt som vi går in i. Det håller vi med om, eller hur? Allt vad vi väljer i livet, så finns konsekvenser av det. Och då skulle jag vilja säga så här. Att det finns konsekvenser av att som kristen också leva under denna världens värderingssystems inflytande. Och det kommer jag att tala nästa gång om. Men här är bara punkterna. Första konsekvens är att vi drivs av detta system att leva i prestation. Prestation föder jämförelse. Jämförelse föder tävling. Tävling föder felaktiga slutsatser. Antingen mindre värdighetskomplex eller högfärdighet. Båda är fel. Det fel slutsatsen föder selektering och splittrar. Genom det här tänkandet har både abort föds och dödshjälpen. I stort. Genom detta system har rasismen föds. Därför att det systemet selekterar alltid efter det yttre. Därför att den går aldrig till hjärtat. Okej? Okay? Så, nästa sak. Genom det här systemet har vi fått kloning och sterilisering. För några dagar sedan såg jag på internet att i Rumänien, någon kanske har läst det, av alla länder i Europa, så har en parlamentariker erbjudit zigenerska kvinnor att sterilisera sig mot ersättning. Det sker inte hos oss, inte i USA heller, förutom att de gjorde ett fel där före kriget när de steriliserade eller satte en könssjukdom i svarta män för att se hur sjukdomen utvecklas. Och sedan har de bett om förlåtelse efter att de har dödat 70 000 eller hur många genom att experimentera. Varför sätter man inte det i någon annan typ av människa? Jo, därför det här systemet säger att vissa människor inte är värda att leva på jorden. Och vi är kallade att manifestera ett annat rike. Okej, okay. Då skapas två världar. En värld som går efter det här systemet och en annan värld som går efter Guds sätt. Och det där som går efter Guds sätt, det är den världen som är salt och ljus i världen. Det är den världen som Gud vill skapa genom sin församling och håller på att göra det. Och jag måste säga så här. Når inte vi dit varje år lite mer, så sysslar vi med värdelösa saker. Vi kommer bli precis som alla andra. Leva här, skaffa någon som sa Volvo, villa och Vove, 3V och sen vänta på himmelen. Och sen missa hela livet. Men om vi ger oss till Guds värderingssystem och säger nej till världens alternativ. Och den är inte lätt att stå emot. Det var inte lätt för mig att parkera den värsta bilen på gatan. Det är nästan alltid vi har såna bilar. Nu har vi, tack och lov, Volvo i alla fall. Okej? Men det är inte lätt att bo någonstans där alla bor och har allt. Och du bor du där och parkerar din åsna liksom framför garaget. Ja, varför gör du så? Ja, men det, du vet, jag är Miljöpartiet liksom. Ja. Vadå Miljöpartiet? Jo, men jag är miljö. Hur är det med din plånbok? Den är också ren. Det är därför jag kör åsna. Det är inte lätt att säga nej till det, men det var evangeliet ger oss kraft till. Herren vill ha ett folk, sista tanke, som kan säga tillsammans med Paulus. Jag har lärt mig att leva både i överflöd och i fattigdom. Vad betyder att lära sig då? Att leva i båda. Det betyder att varken fattigdom eller rikedom får makt över mig. Det betyder att vara utanför systemet. Det betyder att systemet går ut ur mig. Egentligen. Och det är det som Gud menar när han säger. till sitt folk. Gå ut ur henne. Ur det här systemet. Ur sjökan. Ska vi be tillsammans. Fader, vi tackar dig. För att ditt ord har inte förlorat sin kraft. Vi tackar dig för att du genom kraften i ditt ord vill upprätta oss var och en individuellt. Och sen oss som församling och sen oss som folk och sen oss som ett land. Och upprätta på det viset ditt rike här på jorden på vilket människor skulle kunna titta och säga så där vill vi också vara. Hjälp oss här att säga nej till allt vad det här systemet kommer med mot oss. Försöker förnedra oss, försöker få oss att hamna in i allt vad världen gör bara för att inte skämmas i världens ögon. Tack Herre du genom ditt evangelium upprättar oss. Och jag ber Herre att redan här idag att någon ska få kraft att säga nej till det som kanske har plågat den personen. Och att du ska Herre dra oss i frihet som ditt ord ger oss. Vi prisar dig och tackar dig för det i Jesu underbara namn. Amen.